Logistikpodden.
Välkommen till Logistikpodden. Per-Olof Arnes heter jag och nu är jag ute på fältet igen. Idag sitter jag på ett hotell i Östersund. Det är en vinterkväll här och imorgon bitti så ska det invigas en elbusslinje. Och jag är en av talarna i programmet och ytterligare en av talarna sitter mitt emot mig. Och när jag fick se att hon skulle komma med i programmet så skickade jag direkt ett meddelande och frågade om hon ville vara med. För det här är en person jag har velat intervjua ganska länge och träffa här. Och det är ingen mindre än Åsa Wagland från numera Näringsdepartementet. Du har en lång karriär bakom dig inom diverse olika ställen. Välkommen hit.
Tack, det är jätteroligt att vara här.
Ja, och du har ingen aning om, för du har inte lyssnat på några avsnitt innan heller. Så det här är det, vi lär, och vi känner varandra lite grann professionellt, men egentligen inte så bra. Så det här ska bli väldigt kul. Och tillsammans med er som lyssnar och lär känna Åsa. Och jag börjar som vanligt då, det vet inte du om, men jag börjar alltid att fråga, vem är du?
Mm. Det är ju en svår fråga, för det beror ju på hur man eller jag identifierar mig. Men det här är ju jag i min professionella roll. Så nu är jag framförallt här i Östersund för att jag är projektledare för regeringens samverkansprogram som heter Nästa generations resor och transporter. Och det har varit sedan lanseringen 2016. Det har varit jättespännande. Det är riktigt ära faktiskt att få göra den här specialsatsningen som man kan säga. Och om ni inte vet så mycket om samverkansprogrammen så kan man titta då på regeringen.se under samverkansprogram.
Ja, det lägger vi in länkar till. Allt vi pratar om som går att länka till, det försöker vi lägga in så här efteråt.
Så det är jättespännande och det ska jag berätta lite om här imorgon på det här seminariet.
Mm.
Fast det är ju egentligen inte därför som jag anställdes på Näringsdepartementet där jag jobbar på en enhet. Jag jobbar åt infrastrukturministern Thomas Eneroth. Jag jobbar på en enhet som heter Transport och samhälle som jag tycker är den roligaste enheten för att vi jobbar strategiskt, horisontellt med de här liksom långsiktiga visionerna om varför vi har ett transportsystem.
Hur funkar Näringsdepartementet? För det tror jag inte någon vet. Som inte har jobbat där själv eller varit i kontakt med.
Det är nästan likadant som du frågar vem jag är. För då är det liksom hur funkar Näringsdepartementet? Ja, men i vilken dimension funkar Näringsdepartementet?
Ni är ett antal anställda som jobbar där med olika saker. Och ni är indelade i olika områden eller olika avdelningar. Eller hur fungerar det?
Ja, alltså, man får nästan börja på regeringskansli. Mm. Alltså hela regeringskansliet så är det en massa olika departement.
Mm.
Och det är ju inte statiskt. Varje regering väljer ju att pussla ihop de olika politikområdena lite som de vill.
Ja.
Nu är vi ett jättestort departement. Förra mandatperioden hade vi ett landsbygdsdepartement. Det är nu inflyttat i näringsdepartementet. Samtidigt som energienheten som förut låg på näringsdepartementet nu ligger i miljö- och energidepartementet. Så att det är inte statiskt. De olika departementen är inte statiskt.
Sitter alla på samma ställe, Mäster Samuelsgatan, det finns ju en jättehus där.
Ja, näringsdepartementet sitter där.
Ja, så att oavsett
fast inte så länge då.
Nej, okay.
För att det är ju statens fastighetsverk.
Mm.
Och det är ju en sån här karusell. Regeringskvarteren byggdes ju ofta, flera av dem byggdes där på 60-talet.
Mm.
Så de håller ju på att saneras och asbest och alltså det är en massa. Nu ska ju Rosenbad saneras. Det var ju absolut inte byggt på 60-talet. Men det är ju dags för det att renoveras. Och det är ju en kritisk fråga faktiskt. Nästa mandatperiod, liksom, för den statsministern får inte sitta i Rosenbad hela mandatperioden. Och det är ju lite så här.
Det är en känslig fråga.
Ja, det är en jättekänslig fråga. För Rosenbad är liksom fina hjärtat liksom, i hela regeringskansliet. Men näringsdepartementet nu sitter ju i det stora centralposthuset som Ferdinand Boberg byggde då för posten.
Ja, det är ett jättefint hus. Jag har varit inne några gånger på typ seminarier, möten och sånt. Men man går förbi det på väg till Vinnova.
Ja, mitt emot centralen är det ju också.
Ja, precis. Det ligger ju jättebra där. Men det här med att Rosenbad, bara, vi sticker iväg lite i tangentens riktning. För det, jag jobbar ju på Chalmers och nu är det så att vår centrala administrationsbyggnad, där alltså rektorn har sitt kansli, alltså vårat Rosenbad, håller på att renoveras just nu. Och då har vår rektor med hela sin ledningsgrupp flyttat ut till vårt andra campus på Lindholmen, på andra sidan floden, Göta älv i Göteborg. Och signalvärdet där är ju gigantiskt.
Mm. För det är där det händer inom transport, tycker jag.
Ja, men inte bara transport, utan bara att hela Chalmers ledning faktiskt väljer att flytta från Johanneberg, som är det klassiska, liksom de stora röda tegelhusen, klassiska fysikhuset och kemihuset och de här stora fina byggnaderna som är gamla på Chalmers, traditionsrika. Och så väljer rektor att flytta ut med hela sin stab till Chalmers Lindholmen, som är ett ganska nytt campus. Det är gamla varvsbyggnader och så, men det är en ganska nytt campus. Och, och signalvärdet i organisationen är ju jättestort då, att rektor väljer att, nej men nu bor vi här ett tag. Vart ska statsministern bo? Vet man det?
Jag vet inte, för det har ju att göra med då, för det, nästa mandatperiod ska ju liksom då skapa de här enheterna, och beroende på hur stora de är.
Mm.
Alltså som miljö- och energidepartementet kunde inte sitta kvar där miljödepartementet satt, för de blev ju så många fler.
Mm.
Så då var ju, alltså det blir
eftersom
en stor...
det blev miljö- och energi, ja.
Ja, just det. Så det blir liksom en flyttkarusell. Varje mandatperiod blir en flyttkarusell.
Mm.
Och då liksom ska... Och plus den där, alltså i vanliga fall är det en flyttkarusell. Liksom, ja, gör man ingenting åt departementstrukturen så kan man ju sitta kvar, om det inte vore för den här renoveringskarusellen.
Ja, just det. Så det är många rörliga delar?
Väldigt många rörliga delar. Jag kommer ihåg vår expeditionschef berättade ju det för några år sedan. För ofta får man ju inte veta någonting, utan det är själva regeringsförklaringen.
Mm.
Då måste det ha varit Göran Persson. Då sa ju han liksom att det helt plötsligt inte skulle finnas något kommunikationsdepartement.
Och det här kommer under hösten då? Så fort man har bildat regering.
Ja. Det ligger liksom i förklaringen. Sen flytten tar ju några månader.
Ja, sen är det efter nyår någon gång som grejer börjar hända.
Ja, grejer händer hela tiden. Ja. Oavsett, liksom, för det är så många, det är så stora frågor som maskineri och så som liksom alltid är igång. Särskilt på transportområdet. Vi har ju så mycket EU-lagstiftning och internationell lagstiftning.
Mm.
Så att, och EU struntar ju fullständigt i om vi har en gammal eller ny eller inkommande eller avgående regering. Det är ju, alltså det har ju inte de bryr sig inte om det, för det händer hela tiden.
Det byts regering hela tiden.
Ja, så det går ju liksom inte att göra någonting åt. Så att,
vi ska komma in på det där lite grann också. För att du har ju inte alltid jobbat på Näringsdepartementet.
Nej.
Även om du har varit där i omgångar, om jag förstår rätt. Fram och tillbaka genom åren. Har du jobbat på olika departement?
Nej, jag har bara jobbat på Näringsdepartementet. Och jag har egentligen jobbat på Näringsdepartementet konstant i lite drygt 5 år.
Mm.
Men så har jag haft lite olika tjänster. Och sen har jag brutit upp det med några utredningar. Fast då har jag liksom hela tiden varit på Näringsdepartementet.
Ja, jag förstår.
Men det där är ju...
Men var började du din karriär? Alltså, om man nu ska blicka
jag började där på... regionplaner trafikkontoret i Stockholm och gjorde regionplaner på, alltså gjorde trafikanalyser.
Du har alltid jobbat med transporttrafik?
Ja. Det har jag.
Visst är det kul?
Ja.
Ja.
Jag kommer aldrig lämna transporterna.
Nej, men det är ju jätteroligt. Det är ju samhällets blodomlopp lite grann. Alltså
jag tycker ju att transporter är ju både resultatet av den planering du gör.
Mm.
Bra liksom planering ger en sorts trafik och dålig planering gör en annan sorts, och ofta stämmer det då. För det blir liksom, resultatet av din planering syns väldigt tydligt i transportsystemet.
Mm.
Men sen är ju också transportsystemet liksom en väldigt viktig ingångsfaktor.
Mm.
För att vi ska ju transportera oss av en anledning. Det är bara om man kanske är ute och fincyklar eller så.
Mm.
Men oftast så ska man ju liksom någonstans.
Jag pratar med mina barn idag. Jag har en son som sa att jag kommer aldrig att sätta mig i en elbil. Det är så, jag vill ha en mullrande motor. Det är hans grej då.
Okay.
Jag sa att du kommer nog kunna köra motordrivna bilar när du blir äldre. Men du kommer nog inte att köra det för att transportera dig.
Nej.
Utan det kommer vara för att det är kul. Ungefär som man rider idag. Men inte för att flytta. Det finns inget stall på Chalmers. Så jag kan inte rida till jobbet. Nej, men det går inte.
Utan det var faktiskt roligt, för jag tog den i onsdags var det likadant. För då visade sig Då var det ett av de här samverkansprogramsmötena när den här samverkansgruppen diskuterade. Och då så sa Erik Stigell, som jag var på Trivector, som har ansvarat för att ta fram liksom ett förslag eller en insats om framtidens cykling. Då sa han så här att ja, ibland måste vi liksom fundera lite, för att om jag köper ett kort på Sats eller någon annan firma för att köra spinning. Jag cyklar liksom på en sån här spinningcykel en timme om dagen. Då kan jag få friskvårdsbidrag för det. Men om jag cyklar en timme om dagen utomhus, då kan inte jag få friskvårdsbidrag för det.
Nej, jag vet. Det är väldigt, det har luckrats upp lite grann här nu. Nu kan man få för ridning, tror jag.
Just det, och då sa jag så här, men du kommer nog inte få det om du skulle rida till arbetet. Mm. Så det var lite roligt att du tog det. Och då var det någon som sa så här, ja, men det finns ju inga stall på jobbet.
Mm. Nej, men så är det.
Cykelstall.
Ja, ja. Hade det funnits stall på jobbet så hade det fått. Men det är klart att hästen är inte ett transportmedel längre. Det är en rekreation, det är en idrott och så vidare. Och så kommer det nog gå lång tid fram. Vi kommer att leva med förbränningsmotorn länge, naturligtvis. För den som köper en bil idag kommer ju inte att bara slänga den. För att det kommer en Tesla Model 3. Liksom. Det gör man inte, utan den kommer ju att finnas kvar. Och det är samma på transportsidan också. Du har ju varit... Första gången vi träffades så jobbade du på Vinnova.
Ja, jag jobbade där mellan 2007 och... Ja, jag var anställd fram till 2014 faktiskt. Eftersom jag då var tjänstledig ett par år för att jobba på...
För att göra utredningar.
Eller börja på näringsdepartementet.
Ja,
för att, och då, det var ju så fantastiskt. För jag skulle ju bara se till att det här ITS-direktivet skulle bli genomfört i svensk lagstiftning.
Vad är ITS-direktivet?
Ja, det intelligenta transportsystemet pratar vi om. Det är egentligen IT-lösningar inom transport.
Mm.
Och då kom det ett EU-direktiv 2010 tror jag.
Jag har läst det. Liksom,
ja, det är uruset på svenska. Det är lite bättre på engelska, men svenska översättningen är...
Något bättre på engelska, ja.
Ja, det är jättejobbigt, för det fanns fram under det svenska ordförandeskapet 2009. Så att vi får ju höra det hela tiden, så fort man säger
det. Så att du är med under de förhandlingarna?
Inte då, 2009.
Var du inblandad i? För att hela den här definitionen av vad ITS är, intelligenta transportsystem, den är... Jag brukar använda den som exempel på hur en framförhandlad definition ser ut. Som inte säger någonting, eller den säger allting och ingenting samtidigt.
Mm.
Och jag brukar korta ner hela den till en mening. Inte. We use digital technology to make transportation better. Ungefär så. Det är det egentligen.
Jag brukar säga IT-lösningar för transport. För liksom då. Men nu så får... Alltså vi hade ju... I Sverige så höll vi på att verkligen ta bort hela liksom begreppet ITS, för vi tyckte inte att det funkade. Det var ju bra på den tiden vi höll på med sådana här variabla meddelandeskyltar. Alltså när det var sådana här små...
Infrastrukturbaserade informationssystem.
Ja, alltså små IT-tekniska lösningar som gjorde att det var lättare. Och då kan man tänka sig att det var liksom ITS.
Mm.
Så. Men, så vi höll ju på att gå över just mot digitalisering och lite sådana saker. Mm. Men då kom ju just ITS-direktivet och då bara ramlar vi tillbaka. Så nu måste du heta ITS-direktivet i alla fall.
För det är ju ganska infrastrukturtungt. Alltså EUs perspektiv på ITS. Alltså det handlar mycket
för först
om,
är det bara väg.
Ja, det är bara väg. Ja.
Eller det är det inte. Det är väg i förhållande till
lite
de andra.
Lite järnväg och sånt också kommer ju in. Men det, man pratar väldigt mycket infrastruktur och väldigt mycket kopplat till trafik egentligen och inte så mycket transport egentligen. Upplever jag när man pratar om ITS på EU-nivå. Alltså
jag
det är trafikperspektiv, det är samhällets perspektiv på transporter och då blir det ofta trafik det handlar om. Alltså fordon ska röra sig, men man vet inte så mycket varför. Eller?
Kanske. Alltså för en del av de här, nu har vi nästan klara med de 6 prioriterade åtgärderna som ligger i ITS-direktivet.
Mm.
Fast den som heter F då, den valde vi ju inte göra. Den hade ju att göra med bokningstjänster.
Mm.
Vi liksom gjorde klart informationstjänster för säkra parkeringsplatser för lastbilar. Men då visade det sig att liksom, the added value för att också ha en bokningstjänst. Det var ingen som behövde den, det var ingen som ville ha den.
Det var en lastbilschaufför som kunde boka in sig på en rastplats.
Ja,
är det tänket? Okay.
Ja, det var, de trodde det. Liksom. Men det visade sig att det finns ju nästan inga kommersiella säkra parkeringsplatser som man kan boka på. Alltså det var liksom, ja, det föll av sig själv.
Det blev ett icke-problem.
Då blev jag ju jätteglad att de faktiskt inte började jobba med någonting som är helt meningslöst.
Hur funkar ett direktiv? Alltså på EU-nivå. De här orden betyder ju något.
Ja. Direktiv som ibland dessutom heter ramdirektiv. Mm. Då är det liksom, de är ju förhandlade mellan, ja, det här är ju svårt för det kan ju vara även på förordningsnivå, men ofta så direktiven är mera liksom den ramförutsättningarna.
Ja, och ett stat kan välja. De ser det som en guidance. Nej, eller är det tvingande?
Nej, direktiv är tvingande. Ja. Men sen så valde man ju just när det gäller ITS-direktivet. Och lite eftersom Sverige tyckte att det var bra att man skulle använda det nya Lissabonfördraget som var helt sprillans nytt. Så att ITS-direktivet, det här kan ju verkligen bli liksom teoretiskt så. Men ITS-direktivet var det första direktivet där man sa att man skulle använda det så kallade delegerade akter. Delegerade akter, det är egentligen en jättebra idé. Det kom man fram till Lissabonfördraget. Och det handlade egentligen om att
Lissabonfördraget är att alla EU-staterna har kommit överens om att så här ska vi jobba.
Ja, lite så kan man säga. Ja. Det är ett ännu större ram, liksom, fördrag. Alltså fördragen, då är det är Maastricht. Alltså det är de riktiga, Rom och Maastricht och liksom, som bygger hela liksom, samarbetet. Men då skulle man liksom ha, det här direktivet var det första, och nu ska vi jobba med delegerade akter. Och delegerad är den formen att medlemsstaten delegerar beslutanderätten och liksom framtagandet till kommissionen. Det är det man delegerar.
Så man säger till kommissionen, ni får bestämma.
Ja, ni får ta fram det här. Liksom. Och då står det i Lissabonfördraget. Och det här får man bara göra på, alltså när det är så här 90-gritty details och liksom inga stora strategiska saker som man måste lösa i de här delegerade akter. Man tänkte sig, när du köper ett nytt kylskåp, då vet du att det sitter såna här dekaler, även diskmaskiner, så här grönt och gult och liksom A+ och sådär. Det var också en av de första delegerade akterna. Kommissionen fick bestämma vilken smyckkod det skulle vara, vilken färg av grönt, gult, orange.
Och vad som krävdes för att nå de här också då?
Det vågar jag inte svara på. Det enda jag vet är att de fick berätta liksom vad som skulle vara den orangea smyckkoden.
Okay.
Och då tänkte man så här, men det är väl jättebra att inte medlemsstaten åker ner på möten och sitter och säger att men Italien vill ha den röda lite rödare och så säger Tyskland att jag vill ha den röda lite ljusare eller något. Alltså, och då förstår man ju verkligen det här med att men det är jättebra. Kommission, vi delegerar det här till kommissionen så får de bestämma vad som är grönt och vad som är gult.
Så fördrag kan man säga avtal mellan alla EU-staterna. Ja. Och man säger förordningar, då är det de tvingande. Det är ju dataskyddsförordningen kommer ju nu. Det är väl en sån. Alltså, om det kommer en förordning, då är det så att då måste man uppfylla den. Eller?
Nej.
Är det inte så? Vi kanske gräver ett hål här.
Ja, i princip är det ju så. Men de här... det fanns två så här hängslor och livrem som medlemsstaterna ändå bestämdes för i Lissabonfördraget. Att om man då har delegerat någonting till kommissionen, då behövde man, om det var en delegerad förordning, alltså så, som man beslutade, då måste inte medlemsstaten införa den. Men om man inför någonting som ligger inom ramen för den delegerade förordning som är beslutad, då måste man göra det på det sättet.
Då måste man följa det som står.
Ja, ja. Så att, alltså, om du då ska göra en tjänst, en informationstjänst, eller om du säger så här att om du inte har någon informationstjänst, då behöver du inte skaffa dig en informationstjänst.
Nej.
Du har en informationstjänst i enlighet med någon av de här delegerade akterna, då måste du göra det i enlighet med vad det står. Då måste du ha en databas i det formatet, du måste ha det tillgängligt på det och det sättet. Och då måste det gälla vad det nu kan vara. Men om man då, om kommissionen, vilket de upptäckte i början, tänkte att men det var ju inga medlemsstater som införde det här. För att kommissionen gjorde det här lite snabbt och fult och var lite sådär otrevliga, om man nu ska dra det sådär, mot medlemsstaterna och sa att ni har ju delegerat det här, så ni har ju ingen beslutanderätt av det här. Ni har ju delegerat det, så vi beslutar. Och då så sa medlemsstaterna, ja fast då inför vi inte det.
Ja, är det här jordgubbar och gurkans krökningsradio som
ja,
kommer som in?
Alltså, som egentligen inte riktigt...
Nej, jag vet, det är en massa myter.
Ja, det är mycket myter om det. Om man då vill göra den här delegerade förordningen så att den ska bli... Att medlemsstaterna verkligen ska införa den.
Mm.
Då måste man sätta igång en förhandlingsomgång. Då måste det upp i de här...
Och då är det på ministernivå, eller? Den här förhandlingen till slut.
Ja, på slut. Alltså de tar beslutet. Ja. Alltså, men det heter rådsarbetsgruppen. Alltså det finns ju råd. Det finns ju tre enheter inom EU.
Mm.
Du har ju kommissionen som är initiativtagare. Det är typ regeringskansliet.
Det är ministrarna, kan man säga.
Nej, kommissionen är inte ministrarna. Kommissionen är liksom, de är ju arbetsmyrorna. Så. Rådet är medlemsstaternas ministrar. Och då finns det olika, det finns transportråd, energiråd, finansråd, landsbygdsråd, fiskeråd, ja, allt vad du nu kan komma och tänka på. Så att...
Var kommer parlamentet in? Är det den
och
tredje?
Det är den tredje, och då är det parlamentet. Så du har ju liksom, du har tre enheter, så att kommissionen tar fram ett förslag, och sen förhandlar kommissionen tillsammans med medlemsstaterna i rådsarbetsgrupper heter det då. Arbetsgrupper.
Men när jag säger att kommissionen är ministrar så är det EU:s ministrar. Alltså du har kommissionärerna.
Ja, just det.
Som ansvarar för EU:s portföljer, de har
precis,
olika.
Ja. Just det.
Så att det är EU:s minister, om man jämför det med svenska så är det motsvarigheten till bara statsråd.
Ja, om du
fast de är kommissionärer.
Alltså kommissionärerna är ministrarna, men förslagen arbetas ju fram liksom på
just det.
Departementsnivå kan man säga.
Ja.
Och sen parallellt med att medlemsstaterna förhandlar med varandra med hjälp av kommissionen och styrd av det ordförandeland som är just då halvårsvis, så håller ju parlamentet på och liksom analysera det liksom för sig.
Mm.
Och sen på slutet då så står det ju liksom att då, och så kommer det beroende på hur allvarlig den här frågan är, så kommer de ju liksom de här tre parterna förhandlar med varandra och så till slut så får man ett...
Men det är parlamentet som fattar beslutet sen, eller?
Nej, det fattas ju tre beslut.
Det fattas tre
eller
beslut?
Eller två beslut är det. Kommissionen har ju sitt beslut när de föreslår något.
Mm.
Och sen fattar ju medlemsstaterna ett beslut och parlamentet ett beslut.
Och då vill man att de här tre ska konvergera?
Ja.
På något sätt.
Ja.
Spännande. Så att, hur kan du så mycket om EU?
Och då kan jag säga att jag kan inte alls så mycket som jag skulle vilja
kunna.
Du kan
mer än typ 99,999% av alla svenskar.
Ja, det är mycket möjligt. Men det har ju att göra med att det är min vardag.
Ja, för du alltså har jobbat med... Det är det jag vill komma. Du var ju på Vinnova.
Ja.
Men var det efter att du hade jobbat med planering i Stockholm? Eller?
Ja, alltså det här är ju lång. Vi får ju börja liksom... Mm. Du vet, jag är ju fyllt 50. Det är bara man sånt. Jag är gråhårig och fyllt 50.
Jag är på gång dit.
Jag vet inte riktigt hur det gick till. Men troligen ett år i taget. Det brukar vara så. Men jag började på regionplanet trafikkontoret. Och gjorde liksom underlag till regionplanerna. Sen det här var ju liksom i början på 90-talet. Och då var det väldigt populärt, kommer ihåg, med beställare och utförare.
Mm.
Så då, det här var ju landstingets regionplan och trafikkontor.
Mm.
Så då delar man upp det egentligen i tre delar. En beställarenhet och en utförarenhet och en utvecklingsenhet som egentligen var en avvecklingsenhet. Vad är det liksom? Jättetråkigt. Men... Mm.
Utvecklingsenheten var en avvecklingsenhet?
Ja, det var ju, alltså det var ju helt hemskt. Vi var ju 200 personer och så blev det 30 till beställarenhet och så var det kanske... 50-60
till utförare. Du menar att enheten avvecklades? Eller enheten ägnade sig åt att avveckla nej, men, andra saker?
Nej, alltså du hade en beställare på 30 och så har en utförare på 50-60 som var de man ville ha kvar.
Mm.
Av de här 200.
Resten
och hamnade i liksom, och så fick de 2 års lön och fick trygghets... Vad heter, trygghetsrådet eller stiftelsen eller vad de nu var.
Och då dök upp en massa enmanskonsulter. I den vevan. Det kommer ju vågor. Sådär.
Ja, det...
Folk som är lite experter inom ett väldigt smalt område dyker upp och blir enmanskonsulter när det sker den typen av förändringar.
Mycket möjligt. Det kan inte jag. Men i alla fall, men så jobbade jag tillsammans på regionplanet och trafikkontoret och det som sen blev Irega. Som var institutet för regional analys.
Ja, just det.
Som liksom var, först var det ju ett utförarbolag och sen så Ja, så köpte personalen det. Ja, så blev det inrege och det ena och det andra.
Och då gick du dit?
Jag var ju där.
Du var alltså, där,
eller ja. Det blev, liksom, det blev en omformning då kan man säga. Ja, så totalt så jobbade jag där ungefär 10 år. Sen tyckte jag att... Men jag kan inte jobba heller med livet. 10 år är jättelångt.
Men det du jobbade med var fortfarande planering av infrastruktur, samhällsbyggnad.
Ja, och större och större projekt och mer projektledare och lite så här utlandsbaserade.
Men det var svenska projekt?
Och Sida.
Sida-projekt också?
Ja.
Mm. Men det var infrastruktur alltid eller trafik?
Trafikanalyser.
Alltså. Trafikanalys, ja.
Ja. Alla möjliga saker, men mycket planering... Jag gick egentligen från själva det här liksom skruva mutter alltså, och blev mer och mer projektledare.
Ja.
För att andra gjorde liksom, själva trafikanalyserna, kan man säga.
Men var det i fasen när något skulle byggas eller när något skulle beställas, designas? Förstår du? Du är inte väg
Jag har aldrig jobbat liksom, ner på gatstensnivå. Jag har aldrig varit så där jättenära verkligheten.
Men du var kravställare på...
Det kunde vara kommuner som ville veta saker. Eller det var, kunde vara länsstyrelser. Eller man ville, och det var, ibland var det förbindelser.
Mm.
Jag tror jag höll på med den här... Om man skulle återinföra tåget mellan Enköping och Uppsala till exempel. Eller...
Gjorde man det?
Nej.
Nej. Skulle man gjort det?
Jag vet inte. Då var det Sveriges mest... alltså gick flest bussar totalt. Alltså flest busstrafikanter. Jag vet inte hur man mäter.
Nej.
Per dygn.
Det fanns ett stort resunderlag.
Ett otroligt stort resunderlag.
Jag bor ju på en ort där vi på något sätt kuppade fram en Öresundstågstation. Åsa söder om Göteborg. Och det är liksom en landsbygdsort. Men sen tågen började stanna hos oss så har ju resandet ökat snabbast i Halland då.
Ja.
Så nu är det valår och nu vill ju alla ha fler stopp och så vidare. Och vi engagerar oss för det där. Men det är ganska intressant att se att det här resandelaget kollektivt existerade inte innan tågstationen kom. Och så fort den kom så nu är vi 1000 pers tror jag som åker varje dag. Och det var inte 1000 pers som åkte buss till Göteborg, det kan jag säga.
Mm. Nej, men det är mycket, och mycket sådana så här regional, alltså regionförstoring. Mm. Mycket sådana här olika projekt har jag jobbat med. Och jag gjorde en trafikdelarna i en översiktsplan i Kimberley i Sydafrika. Det var ju jättespännande. Slutet på 90-talet.
Bodde du där då, eller? Eller var det där under perioden?
Ja, Sida hade ju bytt struktur då, så att man jobbade som någon slags beslutsstöd. Så att man åkte dit några månader och så skulle det egentligen, allt arbete skulle egentligen ske på stadsbyggnadskontoret bland de som
Sida
jobbade.
Sida är ju statligt biståndsorgan.
Ja.
Ja.
Ja, men så Sida betalade ju oss för att vi skulle vara konsulter och så skulle de göra själva planen. Men det var ju, alltså det var ju en otrolig erfarenhet. Och det var så roligt och liksom hur man hade tänkt. Jag vet inte, men i de flesta sydafrikanska städer så är det ju väldigt uppdelat. Det liksom finns vita områden och så finns det färgade områden och så finns det svarta områden.
Mm.
Och sen så är det liksom många som ska ta sig då från framförallt de svarta områdena och jobba på olika ställen. Och Kimberley är en gruvort då.
Mm.
Diamantstad. Men då var det så roligt. För vi gjorde en resvanundersökning. De hade aldrig gjort en resvanundersökning någonsin. Men sen så gick det några såna här riktigt gamla skraltiga bussar. Som nästan ingen använde. Och så gick det skolbussar. Och sen alla vita hade ju minst varsin bil. Mm. Alla de som hade körkort. Men så sa jag, för jag visste ju det, men alla de här, alltså alla åker med de här minibussarna. Vi måste ju kartlägga de här minibussarna, för det är det som är kollektivtrafiken. Det är ju inte de där bussarna som ni tror är kollektivtrafik. Det är inte de som är kollektivtrafik. Så lyckades vi faktiskt göra så att vi, det visade sig att det var åkare.
Mm.
Så att vi lyckades ha ett informationsmöte och så hade vi, och sen bokade vi liksom intervjuer med varje åkare. En och en. Och så fick han liksom berätta och rita upp hur hans minibussar gick och hur de liksom, hur ofta de gick och sådär.
Mm.
Så fick vi liksom ett helt kollektivtrafiknät. För det var inte
jag
så
kan
att
tänka mig att det var ganska intressant organiserat.
Det funkade alldeles utmärkt.
Ja. Och det var en bottom-up-konstruktion också. Det var ingen som hade bestämt rutter och linjer och tidtabeller.
Nej, men det var
utan
helt...
det var ju behovsdrivet.
Ja, otroligt. Och de här vita planerarna, de har ju inte en aning om. Alltså, de har ingen aning om hur det här funkar. Nej. Så att de bara, jaha.
Gud, vad spännande. Ja.
Ja. Så att där och då känner jag så här, ja, men nu har jag verkligen... Om jag inte har gjort någonting annat rätt i det här projektet, då har jag i alla fall, liksom, då har jag i alla fall gjort det.
Mm.
Men så, ja, det var ju faktiskt jätteroligt.
För där är något jag funderar på om man pratar godstransporter.
Mm.
Att vi har ju våra färdiga system. Jag pratade om detta tidigare i andra avsnitt också. Att vi har våra system med terminaler och postnummer och annat för att slippa tänka. Vi har byggt upp våra färdiga rutter och våra färdiga sorterings. Och faktiskt så är det så att nu börjar vi komma till en punkt där vi får tillgång till så mycket bra data i realtid. Vi har i alla fall möjlighet till det. Det finns billiga sensorer, det finns bra kommunikation. Snart får vi 5G dessutom. Då kan vi göra allting vi vill i realtid. Att
du kan fortfarande göra allting du vill i realtid. Du behöver inte liksom... nu är vi i realtid.
Ja, nu är vi i realtid. Ja. Men jag menar det här med planering. Som att sprida e-handelsgods i en stad.
Ja.
Till exempel. Som det ska göras varje dygn. Extremt fler och fler paket per dygn. Det där är ju ett stort problem.
Mm.
Alla white vans överallt och sånt. Mm. Och vad skulle hända om man hade kunnat organisera det dynamiskt istället för statiskt som det är idag?
Mm. Men det måste ju hända när som helst, ja, om det inte har hänt.
Ja, så. Alltså det krävs vissa investeringar, det krävs visst mod att göra det. Man måste släppa den här hörnflaggan man har av att ha en terminal med postnummer skrivet på väggen ovanför porten. Så att man ställer allt gods som ska till ett visst postnummer i en ruta på golvet och sen kommer någon att hämta det. Och istället hade man vetat vart varje paket var på väg redan innan det ens transporterades till terminalen. Då hade det inte ens sagt att
alltså
det, man
vet, köra dit. Du vet ju liksom när det går från Kina så vet du ju vilken...
I teorin adress. Vet man, men man bryr sig inte om den informationen.
Nej,
man bryr sig bara om, man bryr sig bara om att det ska till Sverige först. Mm. Sen bryr man sig om att det ska till ett postnummer som börjar på 2 eller 3 siffror. Man bryr sig inte om de sista siffrorna förrän man faktiskt måste köra ut till det området.
Men det måste ju göra med att man tror att man inte har dataresurser. Alltså,
ja,
det
man
här
har
måste...
inte haft det. För att
nej, man har ju inte haft det, men nu har man ju det.
Ja, alltså, det här är inte...
Eller man skulle ju kunna göra.
Ja, det är inte ett tekniskt problem.
Det är väldigt
sällan.
Nästan ingenting jag jobbar med är liksom tekniskt omöjligt.
Nej, det var många år sedan det var tekniken som var flaskhalsen här. Det här är processer, människor... Redan gjorda investeringar, stora tunga balansräkningar och så vidare. Mm. Men det var lite kul att höra den här sydafrikanska självorganiserande
kollektivtrafiksystemet. Det fanns ju saker som inte var bra. Till exempel var alla de här minibussarna hade inte jättehög standard.
Nej, trafiksäkerhet och sånt.
Trafiksäkerheten var inte så stor. Madamen som jobbade i vårt stora konsulthus då, för det ingår på något sätt att man ska köpa lokala tjänster.
Mm.
Jag har till exempel aldrig varit så nystruken i hela mitt liv, för jag har aldrig varit nystruken, men det var någon som tvättade mina kläder och strök mina kläder. Alltså det var ju en sån lyx man bara dör. Hon var väldigt stor.
Mm.
Så att ibland så krävde de att hon skulle betala dubbelt för att hon tog så stor
plats.
Ja, hon tog
upp mer än en plats då.
Ja, och ibland så fick inte hon åka med för att om hon vägrade betala dubbelt, för då ville de hellre ta in 2 personer som betalade.
Eftersom de fick mer pengar och högre intäkt. Ja.
Så att, det finns ju liksom fördelar och nackdelar. Men det var ju väldigt spännande.
Det är ett system utan reglering, för det var ju självreglerande då, naturligtvis. Då blir det ju lite anarki. Men det kan ju funka. Ett självorganiserande system, det kan ju fungera. Men vissa saker kommer inte att funka så bra då. Sånt som kanske en regering eller en stat behöver säkerställa som typ säkerhet.
Mm.
Att man, jag har ju sett bilder på sydafrikanska lastbilar där däcken ramlar av och sådär. Alltså, det kan vara lite så. När man inte har den här ordning och reda. Vi i Sverige, vi har ju väldigt mycket ordning och reda. Om man jämför med
Sydafrika har, jag ska inte säga har längre, för det, jag vet faktiskt inte riktigt, men hade väldigt god reda. Det var när man flög in över, man kommer liksom över gränsen, alltså med flyget sådär. Man ser ju aldrig några gränser.
Nej.
Alltså i rymden så det finns ju aldrig några gränser. Nej. Men det gör det där för att när man kommer över på sydafrikanska gränsen, man ser uppe från luften, då blir det bredare vägar. Mm. Det blir asfalterade vägar och de blir rakare.
Mm. Så man kan se det när man kör vägen mellan vägen till Växjö. När man passerar ut Kronoberg. Ur Halland ja, så blir helt plötsligt en annan asfaltfärg och det blir lite annat vägunderhåll och sånt. Och, ja, det syns tydligt när man passerar ansvarsgränser,
okay,
även i Sverige faktiskt.
Mm. Men här ser man då liksom i...
Ja, ja,
jag tyckte att... Ja, och nu pratar vi i slutet på 90-talet. Så, men ja, jag tänkte att Sydafrika är inte riktigt, eller var inte riktigt Afrika. Sydafrika Nej. Är liksom ett lite perverterat USA.
Mm.
Alltså om du drar rasgränserna mycket, mycket okay. mer. Mm. Och du drar liksom allting.
Afrika är en sån gigantisk kontinent också. Alltså,
ja, man kan ju inte säga liksom vad som är afrikanskt. Liksom, det är samma sak. Nej. Vad är europeiskt? Ja. Eller vad är asiatiskt?
Ja, det går knappt amerikanskt. Att säga vad som är svenskt.
Nej.
Nej, då kommer man säga att ja, det är kroppkakor. Nej, det är det inte. Det är palt. Ja. Säger någon annan. Alltså, nej. Ja.
Så, men det var i alla fall mina erfarenheter från Sydafrika.
Så du var... vad hände sen då? Du var på det här konsultföretaget. Du sa du var trött efter 10-11 år.
Mm. Då började jag jobba på SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, som är en myndighet som inte finns längre. Men den, nu är ju en motsvarande myndighet, är ju Trafikanalys.
Mm, precis, Trafa.
Mm. Mm.
Som tar hand om all statistik.
Bland annat.
Ja.
Tre uppgifter hade SIKA då. Bland annat statistikansvaret och dels trafikanalysmodellsansvaret låg ju där då. Och sen så den utredningsavdelning där jag jobbade, då jobbade vi direkt mot departementet då. Mm. Så jag ansvarade för de transportpolitiska målen, utvecklingen av dem och ett så här årligt regeringsuppdrag att följa upp. De
är vi runt millennieskiftet eller strax efter nu?
2001 ja. Skulle jag tro.
För Trafa bildades någon gång, det var några år senare.
2004-2005 skulle jag tro.
Ja, just det. Gjorde man om. Det ligger här va, just sånt. Gör det inte det?
Ja, halva, eller delar här och delar
ja.
I Stockholm.
Det var väl en sån myndighetsflytt hit, ja. Var det inte det? Ja. Ja,
det var och mycket. Det är ju en anledning till att jag inte jobbade vidare där.
Nej, men så är det ju då. Ja. När man väljer att flytta till en helt annan del av landet, då kommer folk sluta.
För då skulle hela, eller då flyttade hela SIKA till Östersund.
Mm.
Eller det gjorde, myndigheten flyttade, inga följde med.
Nej, just det. Är väldigt få i alla fall.
Ingen.
Ingen, nej.
Generaldirektör, men han bodde i Uppsala. Eller han bodde i norr om Uppsala.
Mm.
Så att, och han hade en övernattningslägenhet här. Liksom, han var generaldirektör på Rikstrafiken innan dess. Då hade han en övernattningslägenhet i Sundsvall.
Ja,
så jag vet inte om man kan tycka att han flyttade med. Utan han,
nej, okej. Okay. Ja. Han hade ett ställe att sova. Som inte var ett hotell.
Ja, precis. Ja. Nej, och så gjorde jag, så var jag projektledare för... ganska många regeringsuppdrag.
Mm.
Då.
Hur är det att jobba åt regeringen?
Där jag jobbar det. Nu? Mm. Eller liksom ja, när jag jobbade då?
Du har jobbat åt många regeringar.
Ja.
På olika sätt och olika projekt. När man får ett regeringsuppdrag.
Ja.
Jag kan tänka mig att det är en rätt formell process. Att få ett uppdrag av regeringen och göra någonting.
Ja och nej. Om man gör ett vanligt regeringsuppdrag, då står ju det, antingen så står det bara i det årliga regleringsbrevet.
Som ja, man får inte en speciell uppdrags...
Nej, ofta så står det bara liksom en sån här mening. Så. Mm. Eller så får man ett särskilt regeringsuppdrag, alltså där det står lite mer specifikt vad du ska göra.
Jag har ju sett en massa rapporter som är resultat
som är regeringsuppdrag.
Och då ligger det som bilaga A. Ligger själva uppdragstexten.
Precis.
Underskriver och då har man en minister då eller någon.
Ja, just det. Och då har man fått ett speciellt. Men till exempel den här årliga måluppföljningen.
Mm.
Den stod ju...
Det är ett rullande.
Ja, den stod ju någon gång. Sådär. Likadant när de två som jag skulle göra... Jag tog fram etappmål för ett jämställt transportsystem.
Mm.
Och ett etappmål för... ett tillgängligt transportsystem. Alltså funktionshindrades heter det då.
Social hållbarhet.
Personer med funktionsnedsättningar.
Mm, mm, mm.
Där stod det ju bara en rad i regleringsbrevet.
Och så var det man tvungen att tolka, berörd myndighet fick då tolka den.
Ja, ja. Och så skulle det står ju egentligen bara liksom en mening och när det ska levereras.
Mm.
Och då kan man ju ofta så kan man ju höra med departementet, ja men vad tänkte ni?
Ja, då måste det finnas underhandskontakter med någon på departementet då, eller?
Inte alltid.
Som äger frågan där, eller?
Ibland, inte alltid. Så.
Spännande.
Ja, det är faktiskt jättespännande. Ja. Sen gjorde jag ett regeringsuppdrag som var en omvärldsanalys inför en transportpolitisk proposition.
Mm.
Och då var vi tvungna att liksom, men omvärld, liksom, hur tänker ni, vad vill liksom...
Det är ganska mycket jobb bakom en propp. En proposition. Av den digniteten då, så ligger det ganska mycket arbete bakom, naturligtvis.
Ja. Den ska ju på något sätt sammanfatta väldigt mycket jobb. Egentligen ska ju den sammanfatta allting som har hänt sedan den förra propositionen.
Mm. Och det, propositionen är ju regeringens ställningstagande då, kan man säga. Det här måste
egentligen
hända.
Är det ett förslag. Ja. Proposition betyder ju liksom förslag. Precis. Så det är regeringens förslag till riksdagen om någonting.
Brukar de gå igenom?
Det beror ju på om du har majoritet eller minoritet i riksdagen.
Mm.
Och om du har förhandlat med dem.
Mm, för motioner, de går ju väldigt, väldigt sällan igenom.
Ja.
Alltså riksdagens förslag, riksdagsledamöters förslag.
Ja, men de är ju dessutom
det är extremt ovanligt.
Ja, men de är ju... Det kan ju vara en enskild riksdagsledamot som har skrivit något.
Mm.
Och de går ju väldigt sällan. Mm. Men de kan bli...
De plockas väl upp. Alltså. Ja, de idéerna, kan ju, bra idéer flyter liksom på något sätt. Ja.
Men regeringsproposition, alltså det är ju själva... För får man inte igenom förslaget, då blir det ju inget.
Mm.
Alltså, då dör den. Så därför så brukar man ju... Regeringen brukar ju... Om man inte har... Vi har ju inte haft... Det här är ju andra mandatperioden i rad som inte regeringen har majoritet i riksdagen.
Mm. Märks det på tjänstemannen?
Ja,
det gör det.
Det gör det. Därför att dels så är det ju inte lika eftersom du vet eller man kan säga tvärtom. Om du har majoritet jag ska inte säga du kan ju föreslå vad som helst. Alltså, för du får ju igenom det.
Ja, jo, men det är lättare att driva igenom politik.
Mycket,
det är klart.
Mycket. Det blir mycket, mycket mera verkstad genom riksdagen.
Mm. Ja, men
om
så
du
är
har
det.
Majoritet. För då kan du liksom klubba igenom saker. Lagändringar eller förslag och liksom det ena med det andra. Så att det är mycket råddigare liksom när det inte finns minoritet. Eller förlåt, när det inte finns majoritet. När
det
är
det.
En minoritet. Ja.
Men som nu då, och efter... Du hade varit på
Sika.
Sika, ja.
Just det, då så var det ju, det var ju allmänt känt att hela myndigheten som skulle flytta.
Mm.
Så att då fick jag förfrågan om jag ville bli föreståndare för Vägverkets forskningscentrum Celeste, heter det.
Okej, okay, då innan Trafikverket bildades.
Ja.
Det var Vägverket.
Ja, det här var ju 2004 måste det vara. 2001.
Det var Vägverket, 2004. Banverket fortfarande.
Ja.
Och transport... Vägverket, Transportstyrelsen var en del i hela den ombildningen också.
Då hade det fanns ju Järnvägsstyrelse, Vägtrafikinspektionen och så fanns det motsvarigheten på Sjöluft.
Mm.
Så lyfter man ju dem från alltså transportmyndigheterna och la dem i Transportstyrelsen.
Just det, och sen bildades Trafikverket.
Av Banverket och Vägverket och lite av Sjöfartsverket.
Just
och
det.
Någon person för Luftfartsverket.
Men själva driften av vägnätet lyftes ut också väl?
Ja, men det var ju senare. Sen har det ju liksom, man har ju försökt... få till mer och mer kärnverksamhet kan man säga.
Ja, just det. Mm. Men då var du där under den perioden?
Ja, då var jag på VTI låg det.
Mm.
Föreståndaren, så då jobbade jag på VTI på deras Stockholmskontor.
Mm. Det är ett stort forskningsinstitut men också en myndighet.
Ja.
Vad är myndighetsutövningen på VTI? Vad gör man? Alltså är det att man levererar kunskap till regeringen?
Det finns inte, som jag kommer på i alla fall, någon direkt myndighetsutövning på VTI. Det har ju varit en åtminstone en utredning om man skulle liksom privatisera VTI.
Mm.
Men då har det att göra med de stora forskningsinfrastrukturerna.
Jaha, okej.
Okay. Och det håller inte. Mm. För att om du ska ha de här, framförallt de här väglaboratorierna som de har.
Mm.
Och så är det någon som beställer det var 50 år eller något. Mm. Det, alltså det går inte att bära det. Du kan liksom inte ha det.
Nej, jag förstår.
Och så är det likadant med de här krockbanorna och de stora datasimulationerna. Mm. Liksom, mm. Simulatorsmodellerna och sådär. Så att jag skulle säga att det inte... Nu ska man ju läsa deras instruktion. För där kan du då se att alla myndigheter har en instruktion.
Som berättar... varje år,
det är eller liksom då. En förordning om instruktion för det och den. Nej, den uppdateras ganska sällan. Men sen så varje år så får de ett regleringsbrev med pengarna.
Det var det jag tänkte på. Liksom, ja. Och där står det vad de ska göra till nästa år. Ungefär.
Ja, förutom det som är deras huvuduppgifter. Liksom.
Ja, just det. Men där jobbar du med forskning?
Ja.
Ja, spännande.
Ja.
Ja. Men det var också inom trafik, transport.
Ja, och så var det ju framförallt alltså transportpolitiska mål, principer, modeller, samhällsekonomi. Så det var ju liksom, så jag gick ju mot, alltså från den transportpolitiska mål, det är utredningsdelen då på. Men framförallt var jag projektledare och så var jag den kontaktpersonen mot Vägverket då.
Mm.
Så att jag försökte få de forskarna, jag jobbade jättemycket, det här var faktiskt innan den här tredje uppgiften, alltså det här, så att jag jobbade jättemycket med popularisera forskningsresultat.
Mm. Det tycker jag är väldigt kul.
Ja, men då var det så här, nej, vi orkar inte, vi hinner inte, vi får ingen cred för att skriva så här populära.
Så är det ju fortfarande lite grann. Ja, men då var alla jobbar ju med det idag. Det
är en... Och vi satte ihop liksom nyhetsbrev. Det här var ju liksom som vissa så här prenumererade på. Sådär.
Mm.
Och sen så blev jag tillfrågad om jag ville jobba på Vinnova.
Mm. Det var då vi träffades första gången, tror jag. Då var du på Vinnova.
Ja.
Mm.
Första året så... så hade jag ett vikariat då för Emma Gretzer som var föräldraledig.
Mm.
Så då tog jag hand om hennes program Framtidens personresor. Så då tror jag inte vi träffades.
Nej, vi sågs i Leipzig på International Transport Forum.
Ja, men det måste vara mycket senare.
Det var senare.
Ja, för sen efter det så blev jag den här nationella experten. Det är den du tänker på.
Mm.
För transportforskningen i sjunde ramprogrammet.
Ja. Och då träffades vi.
Ja, och då jobbade jag, ja just det. Men det jobbade jag mellan 2008 till 2012.
Mm, jag tror att det var 2012 vi träffades.
Mm.
Faktiskt. Eller 2011 eller 2012. Mm. Ja, alltså.
Ja, för jag hade ett antal sådana uppdrag åt departementet också på Vinnova.
För EU jobbar ju med de program då. Alltså 7-årscykler.
Ja.
Och så säger man, okej, de kommande 7 åren ska vi finansiera forskning och utveckling inom de här områdena och så mycket pengar. Mm. Det är ett ramprogram. Vi är på väg in och skriva nästa nu.
Mm.
2021 börjar ju det.
Ja.
Mm. Så att, ja, det är en spännande, ganska byråkratisk historia, de här ramprogrammen. Jag är själv inne i ett sånt stort projekt.
Mm.
Så att, men då jobbar du med... Det var mycket nere i Bryssel då.
Ja.
Ja. Och de representerade Sverige. Var ju,
ja.
I transportfrågor då, eller hur sker uppdelningen?
Nej, i transportforskningsfrågor. Alltså bara det som hade med ramprogrammet att göra. Alltså, och det var ju mer om vilket innehåll vi ska ha i de här olika utlysningarna.
Hur många paralleller hade du från Sverige som var inom lantbruk, inom olika... Alltså hur många personer i Sverige är engagerade i...
I de olika... Alltså hur många...
Du hade ett område, transportforskning. Ja. Men det finns ju en massa olika områden i ett ramprogram. Ja. Jag har ingen bild av hur stort det där är. Men det måste vara jättestort. Alltså...
Det är inte mer än 10 personer skulle jag tro.
Det är inte fler. Jag tror det var betydligt fler.
Alla politikområden har nog inte forskning.
Nej.
Och jag kanske bara träffade de som hade sak, alltså politikområdet. Så sen finns det ju de som jobbade mera med den här alltså mycket mer grundforskning.
Ja, just det.
Eller som höll på med det generiska, eller kanske, och några jobbade ju med så här forskarutbyte. Eller
då är det annan typ av finansiering. Då är det
ja, det är lite
andra,
olika. Liksom.
Ja,
och de kanske inte jag träffade, jag kommer inte ihåg. Men det var ju, jag jobbade ju mest, den som jobbade med energiforskning jobbade ju ganska nära.
Mm.
Så den som jobbade med miljöforskning var ju ganska nära.
Mm.
Och den som jobbade med IKT då, informations- och kommunikationsteknologier, mm, låg ju ganska nära. Och sen fanns det ju någon som höll på med, som hade ett helt hopplöst uppdrag med produktion. Och det kunde ju vara liksom allting från skoproduktion till
ja,
AI. Fast AI fanns inte då. Men
är det något som har tagit fart, så är det Industri 4.0 och hela den biten. Nu.
Ja, precis. Ja. Men att försöka hålla koll på forskningen, alltså från läder, produktion,
nej, det är svårt.
Till,
det är svårt. Mm.
Till fordons.
Ja.
Alltså så.
Stämmer det? Den bilden jag har är att vi svenskar ser på EU som dem. Men ja, pratar du med belgare och holländare och tyskar, så är EU vi.
Jag vågar inte svara på om de andra tycker. I vissa frågor så säger de också dem. Eller fransmännen säger absolut dem till EU.
Ja, franska bönder framförallt kan jag säga.
Ja, ja. Men det som jag tror att många inte förstått, det är ju att det är ju, om man ska vara riktigt, riktigt krass, så är det väldigt lite som Sveriges riksdag bestämmer.
Mm.
Alltså EU är egentligen vår inrikespolitik. I väldigt många...
De sätter ju ramar för väldigt mycket.
Ja, och som jag sa inledningsvis, alltså jättestora delar av transportforskningen, transportlagstiftningen skulle jag säga.
Kommer,
Så den beslutas ju på EU-nivå och sen implementeras den i nationell lagstiftning, men vi får inte göra några så här ändringar. Så att det handlar ju bara om liksom undantag eller så. Så att, eller inom flyg och sjö så är det ju IMO och ICAO. Alltså, så att det är ju väldigt lite, alltså där har ju vi väldigt lite att säga till om.
Mm.
Och det tror jag inte folk har förstått. Till exempel så tycker det är roligt. Jag har på något sätt lite mer förståelse för det nu när jag jobbar på Regeringskansliet. Men att vi har en EU-nämnd.
Mm.
Det är lite, jag tycker det. Och vi har UD, vi har liksom utrikesdepartementet. Och det är ju liksom sen Gustav III:s tid eller vad det kan vara. Alltså, det var ju några personer som jobbade med utrikesfrågor.
Mm.
Alltså nu har du hela regeringskansliet med flera tusen människor och alla sitter och förhandlar med EU och har bilateraler och sådana här letter of understanding och memorandum of understanding med länder liksom hela tiden. Alltså alla jobbar ju med alla andra länder och med EU och med USA. Och
men jag ser ju EU som ett gigantiskt fredsprojekt.
Ja.
Det är så mycket lim nu som klistrar ihop alla dessa länder så att det är jäkligt svårt. Alltså det finns så många backchannels och det finns så mycket att det skulle bli en väpnad konflikt mellan två EU-länder är väldigt mycket mer osannolikt i alla fall än vad det kanske var för 100 år sedan. Man ser.
Alltså hela EU är ju ett fredsprojekt.
Ja.
Och det tror jag faktiskt. Det får kosta lite, men det tror jag, alltså just det här att EU är ett fredsprojekt, det tror inte jag att vi i Sverige fattar, eftersom vi liksom inte har upplevt kriget på riktigt.
Nej,
liksom.
För belgarna är det något helt annat, till exempel, kan jag tänka mig.
Alltså det här med EU och freds, liksom, den delen, den är mycket, mycket starkare. Liksom. Mm. Men jag tror inte riktigt att de andra länderna liksom säger vi om EU genomgående. Liksom i vissa dimensioner så säger de vi och EU. I vi och fredsprojektet och Europa. Och i vissa dimensioner så är de där puckade människorna. Alltså Brexit har ju lite att göra med att Storbritanniens politiker skyllde på EU.
Mm.
När det egentligen var de själva.
Ja, alltså
och franska politiker gör ju samma sak. Så fort det är någonting som negativt, ja, men det är EU som har bestämt.
Mm.
Och så är det säkert i de andra länderna också.
Det var en väldigt smutsig
liksom,
kampanj den där också. Alltså,
just Brexit. Men, men grogrunden är ju för att många politiker, tror jag, vill liksom, så fort det är något dåligt så vill man skylla ifrån sig. Då skyller man på EU.
Ja, det är ju bekvämt.
Ja, eller hur? Ja, det är de där borta, det är de i Bryssel.
Ja, precis. Ja. Nej, jag vet.
Så att, ja.
Det
men jag tycker det är häftigt med Bryssel.
Mm.
Eller inte med Bryssel som Bryssel, men liksom med EU. Liksom.
Jag är där ganska mycket nu. Ja. Inte så mycket som du var där, men jag är involverad i ett rätt stort EU-projekt och träffar många andra nationaliteter. Jag har ju märkt det att centraleuropeer är ju betydligt mycket mer bekväma med hela processen kring söka EU-pengar, existerar det systemet. Bara det att de kan ta tåg till alla möten.
Mm.
Alltså, för dem är inte Bryssel långt bort. För oss är det ett heldagsprojekt. Jag får gå upp 16:00 och kommer hem 12:00.
Mm.
Om jag ska åka över dagen till Bryssel, det finns inga andra alternativ för mig. En holländare, han kan ju åka på ett möte i Bryssel på eftermiddagen.
Absolut.
Och jobba hemma på förmiddagen och vara hemma till middagen på kvällen. Liksom. Så för dem är det mycket, mycket närmare.
Ja.
Och det märker vi av. När vi som svenskar kommer ner. Men det är ju samma med sydeuropeerna. Jag menar, greker och italienare, de måste också upp tidigt och flyga. Alltså, det är inte bara svenskar som bor långt bort från Bryssel.
Nej.
Det är ganska många andra också. Men man märker en skillnad på de som bor nära centrum.
Ja.
På något sätt.
Det kan jag absolut. Något annat som jag tyckte var så himla fascinerande är... För första är det otroligt roligt att jobba liksom i en sån här transportforskningskommitté eller något annat.
Mm.
För när man har så lång och mångårigt liksom samarbete och man träffas så regelbundet så ofta och liksom, vi hade dessutom alltid förmöten eftermiddagen eller kvällen innan och sådär. Så att man liksom, ibland gjorde vi upp liksom hur vi skulle tackla det här mot kommissionen och spelade
folk
upp.
Folk tror
och,
att beslut fattas på möten. Det, så är det ju inte.
Ja, nej.
Nej.
Men då när det är såna här personer som är uppvuxna mitt i Europa och när de liksom pratar engelska med mig, vänder sig om till någon annan och pratar franska med den, vänder sig om till den tredje och pratar spanska med den.
Mm.
Och liksom,
ja, det är häftigt.
Och sen så egentligen skriver, pratar tyska. Mm. Eller så. Mm. Och det finns så många sådana och jag blir lika imponerad varje gång.
Mm. Ja, EU är fullt med duktigt folk. Alltså EU, folk som jobbar åt EU.
Mm, måste men det här var ju inte... Det här
de
var
måste
ju,
väl ha tre språk.
Det här va? Var ju medlems... Nej, det tror jag inte, men det är ju bra.
Ja.
Men det här var ju medlemsrepresentanterna som är liksom... Bara för att... Alltså, så bor du nära någon gräns, liksom, och då måste du... Det är en kille, han är... han representerar Österrike. Jag tror att han gör det fortfarande. Och då, de bor i Wien och så är hans fru fransyska tror jag. Och sen så barnen pratar franska och tyska. Och så åker de till mormor och morfar på sommaren. Och då pratar de bara franska för mormor och morfar pratar inte något annat språk. Mm. Så pratar de tyska hemma. Så att, då är det vissa så här begrepp som att segla och sommar och sådär som de bara kan på franska som de liksom, när de var små. Och så skulle de prata med det så hade de inte det tyska ordet för segelbåt eller skota hem eller vad det nu kan det vara. Jag har ingen aning. Och där skulle jag vilja slå ett slag för svensk språkutbildning.
Mm.
Alltså svenska unga tror ju ett att de är väldigt duktiga på engelska.
Mm.
Och självklart är de jätteduktiga på engelska, men de är inte liksom fluent. Det är inte liksom mother tongue. Och det räcker inte med engelska.
Nej.
Ju fler språk du kan och lära dig och kan förstå och orientera dig på, desto bättre. Desto enklare kommer hela liksom... Så det är riktigt medfört.
Jag kan typ beställa mat på tyska. Jag kan väl förstå när tyskar pratar, men that's it. Sen är det engelska för min del. Men jag håller med, alltså... Jag tror typ mandarin, om man nu ska prata språk som fler och fler borde lära sig. Jag tror vi kommer jobba åt kineserna allihop snart.
Men det spelar ingen. Alltså, jag hade en barndomskompis, hennes pappa, han jobbade på Sveriges Radio och han kunde 8 språk.
Oj.
För han hade jobbat som korre, liksom, utrikeskorrespondent.
Man kallas som polyglotter, de som lär sig språk. Liksom,
och då, så, och då, han hade sagt det, så här, ja, men alltså, kan du 5 språk? Så 6 är inga problem, 7. Liksom, för du bara liksom plockar, men det där språket har grammatiken från det språket och
det blir
orden
lättare,
därifrån.
Det blir lättare,
alltså, varje språk du lär dig, desto lättare blir det. Liksom, och addera ytterligare ett.
Ja, jo, men det kan jag tänka mig. Så länge det inte är ett av dem är typ baskiska då, som inte har släktskap med något annat språk, då blir det ju bökigt. Men,
ja.
Men idag jobbar du på Näringsdepartementet ju. Vi har faktiskt inte sagt vad är du där? Du har en titel där.
Mm. Vi har ju jättefina titlar. Ja. Jag heter ju kansliråd.
Ja. Vad är man då?
Man är mer senior och erfaren och oftast äldre än en departementssekreterare.
Mm.
På engelska heter jag deputy director.
Mm. Vem är din chef då? Är det ministern som är din chef eller hur funkar det?
Jag har många chefer. Jag har en statsminister.
Ja.
Sen har jag faktiskt svenska folket.
Ja. Ja, men som du har utvecklingssamtal med. Det har du ju.
Ja, inte riktigt. Jag kommer dit. Sen har jag statsrådet då, infrastrukturministern, Thomas Eneroth. Och sen hans statssekreterare, Mattias Langgren. Sen finns det en avdelningschef som inte heller har för vi har en avdelning som heter bostäder och transporter. Och det var det jag sa lite att varje mandatperiod stuvar undan lite, stuvar liksom om.
Men är ni som ett universitet? Vi har ju två hierarkier. Vi har den vetenskapliga hierarkin med professorer, ämnesansvariga som styr forskning och det innehållet. Sen har vi linjehierarkin med avdelningschefer som har arbetsmiljöansvar, de är lönesättande, de rapporterar. Det finns en linjeorganisation, förstår du?
Ja,
det
finns en och sen finns det politikerskiktet.
Ah, okay.
Det är liksom det är de som man får se det. Och de går ju inte...
Och statssekreteraren och ministern är ju politiker.
Ja. Men statssekreteraren är också den... Även om han eller hon är politiskt tillsatt så är det den högsta tjänstemannen på departementet. Alltså vi har ju fyra statsråd så att vi har ju liksom...
Ni har flera sådana träd
så,
då.
Ja. Och sen avdelningschef för bostäder och transporter. Sen kommer ju min chef på enhetschefsnivå då, som är den Lena Kling då, som är chef för enheten för transport och samhälle.
Mm.
Som är den som jag har utvecklingssamtal och lön.
Ja, just det.
Ja. Dagligdags liksom. Fast det gör jag inte. Men
hur är det att jobba så nära maktens centrum? För det är det ju.
Det är roligt.
Det måste vara enormt givande.
Ja, det är jätteroligt. Jag tror det är två saker som jag tror att man inte förstår om man inte har jobbat på regeringskansliet.
Mm.
Det ena är hur fruktansvärt snabba puckar det kan vara.
Mm.
Alltså det kan ju vara så att jag börjar med ett PM klockan 2 och då kan klockan vara 12. Och då har du inte ens informationen som du ska skriva PM:et om. Så då börjar du ringa till liksom Trafikverket och börja jobba. Liksom, ja. Börja jaga folk.
Och man har ju sett Vita huset till exempel. Och så inser man att ja, men den är ju liksom dramatiserad och så vidare. Mm. Men jag kan tänka mig att det kan nog vara lite grann.
Jag har inte sett dem så jag kan inte uttala mig om dem.
Jag kan rekommendera där blir väldigt mycket drama då. Så.
Ja, jo, precis. Ja. Men alltså det är verkligen så snabba puckar som man tror.
Mm.
Worst case är ju att det kommer någon får något sms liksom klockan 10 på kvällen och att det ska vara liksom ett PM klart klockan 8 på morgonen.
Mm.
Och det är inte riktigt enligt alla så här arbetsmiljöprinciper och så. Och vi har ju sådana här policies, men det finns en sån här, det kan komma undantag.
Mm.
Och då är det någon det, som är alltså, liksom. Men det andra som är, det är ju att vi kommunicerar väldigt mycket på väldigt kort tid.
Mm.
Vi har ju en eller två gånger i veckan, vi har faktiskt haft två gånger ganska länge nu, men då finns det någonting som hos oss heter rond med statssekreteraren. Mm. På miljö- och energidepartementet så heter det statssekreterartid. I något annat departement så tror jag det heter promenaden. Men vad det är i alla fall att det är kanske 40 minuter i veckan där man drar liksom alla viktiga frågor för statssekreteraren.
Mm.
Och då skriver du upp det på en lista. Och du får ju liksom max 3 minuter.
Mm. Eller en slags radar då?
Ja.
Vad som är på gång. Ja.
Ja, eller vad du behöver besked eller beslut från statssekreteraren.
Mm.
Och sen så skriver du ett PM som statssekreteraren får mindre Alltså han brukar ju få det på kvällen innan eller så här, eftermiddagen innan.
Mm.
Som också är standardiserat, som är liksom, vad handlar det här om? Vad är det för ställningstagande beslut eller för information? Mm. Vad är huvudpunkterna? Som så här. Så det är kanske på två sidor. Och sen har du max 2-3 minuter på att dra det här ändet.
En his pitch då?
Ja, men alltså, så ska du får inte använda 3 minuter, för du ska ju ha svaret också.
Mm.
Så. Och när man har så här att men du får 2 minuter eller 3 minuter för att beskriva, så här, men det går inte, man kan inte säga jo, det, jag gör ju det hela dagarna.
Mm.
Alltså det är inget svårt.
Ja.
Det är bara, jag kan dra ett helt PM på 2 minuter, det är inget problem. Man börjar så här, har du läst eller har du hunnit läsa? Är en så här, och då är det så här ja eller nej.
Mm.
Ja, och har han läst, okej, är det något särskilt du vill att jag ska säga ur det här PM:et, eller liksom, eller kan du ge besked nu?
Mm.
Då kan det här ärendet vara slut på 30 sekunder.
Mm.
Det är jättebra, för då har vi lite extra tid. Liksom. För det är, någonting kan ju verkligen vara så att man hamnar i en diskussion.
Jag tänker mig att alla ministrarna har motsvarande möten med de andra ministrarna. Alltså vissa saker flyter upp då.
Det kallas ju regeringssammanträde.
Ja, jo, men alltså det, men, och det är men väl varje är vecka att, då, sitter väl om.
Ja, men alltså, om man har Ron på en torsdag, vilket är väldigt vanligt. Egentligen så är det så att man kan påbörja, det här tror man inte, men man kan med lite tur, då kan man dra ett helt ärende fram till och med regeringsbeslut på 2 veckor i regeringskansliet. Och då har man ändå haft tid att stämma av det med hela regeringskansliet. För vi har ju gemensamt beslutsfattande, alla ministrar, alltså regeringen säger ju ja allihopa.
Mm.
Det är väldigt ovanligt, det finns nästan inte i något annat land. Men då i alla fall, så att på torsdagen så, om man säger på tisdagen, nu ska jag säga, onsdag 10:00 så måste det där PM:et vara klart och så måste du ha skrivit upp det på listan att du ska ha det. Onsdag på eftermiddagen så får han alla papper, eller han får det digitalt liksom så, men alla dokument. Så torsdag 11:30 till 12:00 kanske, eller 11:30 till 11:30. Nog, max. Så drar man alla ärenden. Och sen så bestämmer man vilka... Vissa av de här måste gå upp till statsrådet. Och då heter det beredning. Så på tisdagar så är det beredning med ministern. Och sen så tas det beslutet, om det är ett regeringsbeslut, på torsdagen. Mm.
Det är snabba puckar.
Mm. Och då har man ju 1 eller 2 minuter på beredningen med ministern.
Ja.
Och då har han fått det på måndag eftermiddag.
Men det här kan inte vara... Är det vanligt att man gör så snabba... Det beror på hur stora grejer det rör sig om, naturligtvis.
Ja, nej, det är inte vanligt, för att det finns väldigt systematiska beredningsprocesser.
Mm.
Just i, för det här är ju det som är skillnaden. Om man jobbar nere liksom, i EU-frågor och så träffar man transportministern och så säger ja, men vi ska lägga så här många miljarder och bygga det här. Det är bara det att hon har inte stämt av med deras finansminister. Så sen pratar man med finansministern och bara nej, det tok, eller det kommer inte vara ett öre till det där.
Deras jobb är väl att säga nej. I princip till vara lite motvikt till alla som vill spendera.
Självklart.
Ja.
Men alltså men det problemet som vi tycker är ju att då sitter ju transportministern där och säger det till de andra 27 snart 26 då. Transportminister att ja, vi kommer göra det här, och då står inte det för någonting.
Nej.
För du behöver bara gå till Danmark, då har ju liksom transportdepartementet är en myndighet och för deras finansdepartement är en myndighet.
Mm.
Men vi har ju bara en myndighet, alltså hela regeringskansliet.
Ja, okay,
gemensamt beslutsfattande.
Så när man pratar med övriga länder i EU så är det inte man måste hela tiden på ett ganska svenskt sätt ta hem. Jag får ta med mig det hem.
Ja, om det är någon ny fråga.
Ja.
Men alltså vi jobbar jättemycket med instruktioner och alla instruktioner gemensamt breds heter det. Så att alla som har liksom någon slags sakintresse i det här. Så att det finns inte en minister som får säga någonting som inte är berätt.
Men står det i den instruktionen då?
Mm.
Ja.
Eller förhandlare. Ofta förhandlar vi ju på andra nivå.
Mm.
Och så är det transportråden då i Bryssel.
Mm.
Som är de som förhandlar åt oss. Men alltså, det är ju väldigt så att det är ju väldigt styrs, men det är ju också en otrolig styrka att liksom när regeringen, alltså när en minister i Sverige säger någonting, då står hela regeringen bakom.
Ja, just det. Det är ingenting man bara går ut med.
Nej. Så att, och det kan vara lite problematiskt ibland nu i valtider, för då vet man inte om det är ministern som går ut eller om det är en partiledare för ett parti.
Nej, vem representerar man? Ja.
Ja,
nej, det kan jag inte. Du, vi håller på ganska länge, men vi brukar alltid avsluta, vet inte du, men blicka lite framåt.
Ja, det är lite val i september.
Ja, hur långt fram kan man blicka när man jobbar som du då? Alltså, det är ett val i september, då är det liksom kontroll alltid lite.
Nej.
Lite grann, eller? Som tjänstemän så stannar så man ju kvar.
Så händer ingenting.
Man har ju arbetstrygghet. Så det är det politiska skiktet som byts ut.
Ja, och det är väldigt få. Alltså det var ju det jag berättade om. Du har ett statsråd, en statssekreterare, ofta en presssekreterare och en eller två eller kanske tre politiskt sakkunniga.
Och resten finns kvar.
Resten är kvar.
Ja, just det. Och vad tror du, om nu pratar transport, vi är här för att inviga en elektrisk busslinje. Elektrifieringen av transportsystemet, automationen, självkörande fordon. Vi har ju mängder med frågor som är hur intressanta som helst som ligger på näringsdepartementets bord.
Och inte bara näringsdepartementet,
inte
utan
bara,
på infrastrukturministern.
Infrastruktur, ja precis.
Nej, det är ju det som är bra med transport. Alltså vi jobbar ju, alla jobbar ju för de långsiktiga transportpolitiska målen och de sitter kvast och är kvar. Och det är ändå relativt små skillnader mellan blocken på transport. Det är lite avreglering kontra icke-avreglering. Alltså det finns ju små skillnader. Men om du till exempel, om du skulle jobba på arbetsmarknadsdepartementet eller utbildningsdepartementet, där det är sådana enorma skillnader, då liksom, då kastar du ut allting som du har gjort en mandatperiod genom
fönstret. Ja, för man flippar ideologi till
exempel. Du flippar ju ideologi där, så liksom, det måste ju vara jättesvårt. Vi liksom tuffar ju på, dessutom som jag sa så är ju mycket, alltså lagstiftningen, den tuffar ju på. EU skiter ju att vi byter regering, så att vi liksom, så det handlar ju bara om det. Jag vet att Anna Johansson fick ju göra det så här, första dagen på jobbet, då fick hon ju åka ner på transportministermöte. Men hon har ju sin instruktion då, som har varit på liksom EU-nämnden.
Hon hade med sig folk som hade varit med på tidigare.
Ja, ja. Sånt. Ja. Absolut. Men, så liksom, men det tuffar ju på. Alltså, ja. Så.
Det är en maskin. Liksom, som,
ja, regeringskansliet är ju en stor maskin. Ja. Liksom. En ganska häftig maskin. Faktiskt. Det kan jag rekommendera. Liksom, att det är en otroligt häftig arbetsplats.
Så att det, och jag tror att det är en arbetsplats som inte många känner till eller tänker på.
Nej.
Men jag har ju träffat dig och jag har lärt känna många andra som jobbar i den världen. Det är en rätt spännande värld. Och jag tror folk har inte någon klar bild av vad det handlar om, hur man jobbar.
Det är helt övertygad om att man inte har.
Så att,
vad var det du sa? Du var om korv och lagstiftning. Man vill inte veta.
Precis, Otto Bismarck han sa någon gång att man vill inte veta hur korv eller lagar tillverkas. Man vill bara ha slutresultatet. Och det är väl lite grann så. Korven är god att äta, men jag vill inte se hur den är producerad. Kanske var lite grann samma sak med lagar då.
Lite. Och arbete och beslut.
Så att, vi håller på alldeles för länge egentligen. Det här är väldigt trevligt. Men vi ska upp tidigt imorgon och inviga en busslinje. Det var väldigt trevligt att ha dig här. Och tack till dig som har lyssnat och hängt med oss i 1 timme och 13 minuter. Helt otroligt, det är nästan rekordavsnitt vi har gjort det nu. Det har varit väldigt intressant, för att lära oss allt om hur man transporterar sig till diamantgruvor i Afrika, till hur regeringen arbetar och hur Sveriges arbete i EU ser ut. Det är mycket, mycket kul, så tack Åsa.
Tack.
Och ha det så bra, och vi hörs.
Logistikpodden.